En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och välkomna till det här extra avsnittet av Aftonbladets politikpodd En runda till. Ja, Anna-Karin Hatt avgår som partiledare för Centerpartiet. Hon tillträdde sin post den 3 maj och idag den 15 oktober meddelade hon på en pressträff att hon inte kommer att ställa upp för omval.
Det hat och de hot som framförs till politiker av olika kulörer är skrämmande och ett stort hot mot vår demokrati. Det kryper under skinnet på en. Jag påverkas av det mycket djupare än jag på förhand hade föreställt mig att jag skulle göra. Och när jag nu i snart ett halvår har upplevt partiledarskapets fulla innebörd med hat och hot har jag tydligt fått erfara hur det påverkar mig. Därför har jag nu fattat det svåraste beslutet i mitt yrkesliv. I stämman i Karlstad kommer jag med stolthet att vara med och fatta beslut om en ny politisk riktning för Centerpartiet, för jobben, klimatet, tryggheten och en god välfärd i hela landet. Men jag har med stor sorg också fattat beslutet om att jag då inte kommer att ställa upp för omval som partiledare för Centerpartiet.
Vi ska prata om det här beskedet som verkligen slog ner som en bomb under onsdags förmiddagen. Jag har med mig My Råvädder, vår inrikespolitiska kommentator, på telefon från Oslo. Hej!
Hej!
Du lyckas ofta vara utomlands när folk avgår, My.
När Muharrem Demirok avgick satt jag på en finlandsfärja i Helsingfors hamn. Så nog om mig, men jag kanske måste lägga mitt pass på hyllan under valrörelsen så att vi slipper fler sådana här incidenter.
Jag ska klippa det åt dig. Men My, hur förvånad är du över dagens besked?
Jag är ju jätteförvånad, men jag tror inte att jag är i närheten så förvånad som Centerpartiet är förvånad idag. När det här liksom bara faller ner som en död fågel från himlen. De har ju gått igenom en ganska turbulent tid och liksom landat i den här trygga, varma hattfamnen. Liksom den småländska partiledaren som kommer att rädda partiet, som ska ta med sig alla sina ledarskapsförmågor som hon har fått i näringslivet. Alltså hon är ju en centerpartistisk dröm på det sättet. Så att jag tror att om jag är förvånad, som ändå är luttrad och tänker att sånt här kan hända, så tror jag att Centerpartiet är i chock. Och djupt besvikna, tror jag centralsen är idag.
Vi kommer in lite mer på reaktionerna, men Anna-Karin Hatt säger ju då själv att anledningen till att hon lämnar är hat och hot. Samhällsklimatet är mycket roare, säger hon. Men det är inte någon enskild händelse som ligger bakom beslutet. Hon har till exempel inte gjort någon polisanmälan, uppger hon. Hon använder uttrycket en sammantagen bedömning och hintade om att hatet och hotet liksom kommit för nära, helt enkelt. Jag är nyfiken på hur du tolkar det som hon förmedlar idag.
Jag finner ändå det ganska märkligt. Alltså jag finner inte märkligt att det är jättejobbigt med hat och hot. Jag finner inte märkligt att hon är utsatt för det. Jag finner det märkligt i att hon inte skulle ha förstått att det ändå är en av premisserna när man är en offentlig person i Sverige idag. Framförallt i politiken. Det gäller samma för oss som är journalister och det gäller ännu mer då för de som är i politiken. Att det här är liksom en del av uppdraget. Och det måste hon varit medveten om. Sen förstår jag att man kanske inte kan riktigt förstå hur det är förrän man har levt det. Samtidigt så är det ändå, tycker jag, med tanke på att det är ett år kvar till valet, hon är helt nyvald, Centerpartiet står för stora utmaningar. Den stora utmaningen är ju att ta ett beslut i regeringsfrågan. Det här är ett parti som behöver en stark ledare. Och jag tycker i det här så visar hon ju liksom inga ledaregenskaper egentligen. Och det har hon ju sålt in sig själv som den stora uspen.
Mm.
Så det överraskar mig.
Det låter ju lite grann som att hon inte riktigt har förstått vad det är hon har gett sig in på. Och jag tänker att det är nästan lite märkligt om med tanke på att en av företrädarna för Centerpartiet har ju varit Annie Lööf, som har berättat så mycket om hur tufft det var att bli utsatt för just mycket hat och hot. Så med den bakgrunden så blir det här nästan ännu svårare att förstå.
Ja, hur man kan ta ett sånt jobb. Hon inte har förstått detta.
Nej.
Och precis som du säger, Annie Lööf har ju varit en av de som varit mest utsatta i svensk politik av alla partiledare. Hon var ju till och med en av dem som stod som målsägande i det här efter mordet i Almedalen, för att hon var på hans dödslista, den här mannen som utförde ett mord i Almedalen för ett par år sedan. Hon har ju varit otroligt utsatt, så för Anna-Karin Hatt att gå in och inte förstå någonting av det här och inte ha tagit det till sig, det tycker jag faktiskt är väldigt, väldigt svårt att förstå. Någonting annat som också visar sig här, det är ju hur dåligt jobb Centerpartiets valberedning har gjort. Först har de fram Haram Demirok, det kraschar totalt. Han blir i stort sett avsatt av sitt eget parti efter ett par år. Sen så hittar de då och övertalar Anna-Karin Hatt att ta upp den här stafettpinnen som de skickar mellan sig. En faktisk stafettpinne är det ju, som de flyttar fram i Centerpartiet. Och sen så avgår hon efter bara några månader.
Mm.
Det är klart att den valberedningen behöver vi fundera lite över hur de jobbar, helt enkelt.
Jag lyssnade på att när Anna-Karin Hatt sa på pressträffen att många måste vara chockade och besvikna, och det förstår jag. Men hur drabbar ett parti som nyss har hämtat sig från den här jätteturbulenta tiden och som nyss hade fått en ny tändning och en ny start?
Ja, det här kan ju få ogreppbara konsekvenser egentligen för ett parti. Det som händer nu är ju att det finns ju en del liksom slaskkandidater kvar efter den förra partiledarstriden, eller striden om man ska kalla det. Det är Martin Ådahl som sitter i riksdagen. Det är Elisabeth Tandringqvist som också sitter i riksdagen. Men jag tänker att i sånt här läge så måste man väl tänka lite bredare om man är en valberedning i Centerpartiet.
Men hinner alltså det
känns... Nej, det kanske man inte hinner, men man måste ju tänka länge. Alltså, jag tänker att man borde tänka långsiktigt. Det här kanske inte räddar partiet till nästa val. Det kanske blir ett katastrofval. Man kanske inte får ett inflytande. Men man kanske måste tänka på hur det ser ut på 10 år. För nu har de ju skapat ett sånt sår i den här centerrörelsen att det hjälper inte med ett plåster. Nu måste man ju liksom börja läka inifrån. Och då behöver man ju fundera inte på vem som bara kan ta en igenom valet eller vem som bara kan hantera den svåra regeringsfrågan, utan vem som kanske kan leda partiet igenom dåliga tider och kanske då bygga upp det framåt över lång sikt. För att där de befinner sig idag, det är ju en usel plats.
Ja, och den här usla platsen, då ska ju någon annan ta över i det här otroligt utsatta läget. Det var det ju redan i maj när Anna-Karin Hatt tog över, så var det ju turbulent. Och nu ska någon plocka upp spillrorna. Finns det överhuvudtaget någon som kan eller vill ta över i det här läget?
Jag tror inte att det finns det i det här läget. Och det är väl där som en valberedning behöver gå in och se vilka små korn, om man ska använda en odlingsreferens då, eftersom i Centerpartiet, vilka små frökorn här kan bli en hel åker med tiden. Det kanske kommer att ta ett litet tag, men man behöver ju verkligen leta efter någonting som har växtkraft, men som kanske inte just nu är så uppenbart vitalt, utan man kanske måste tänka lite mer långsiktigt, som jag sa.
Ja, för det finns ju en anledning till att det inte blev Tandringqvist eller Martin Ådahl sist. Det blev ju Anna-Karin Hatt.
Det finns många anledningar till att valberedningen intensivt övertalade Anna-Karin Hatt att ta det här jobbet. Nu får man väl säga att det här var väl en spektakulär felrekrytering med facit i hand.
Verkligen.
Men nu måste man ju som sagt då tänka om. Och i sådana här situationer så tänker jag att de kanske kan lära av Liberalerna. Där var det ju att till slut blev Johan Persson partiledare, för han var den enda som stod kvar. Som liksom en slitvarg som man bara tar till slut. Och jag tänker att det funkar inte. Alltså, det är inte ett bra sätt att skaffa sig en partiledare. Utan man måste tänka större än så. Och man kanske vaskar ett val här nu då. Men då kanske det får vara så med tanke på att politik är ändå mer långsiktigt än 4 år. Det tänker jag att vi alla liksom ändå borde vara överens om. Att det handlar inte bara om nästa val. Det handlar liksom ändå om en vision för framtiden. Att ha ett parti som överlever, som kanske kan växa till sig, som liksom attraherar människor som vill gå med, som vill engagera sig, som vill bli politiker i framtiden. Alltså det är liksom ett större projekt än bara att vara en så här valmaskin eller möjligtvis att kunna sitta i en regering. Och här behöver liksom Centerpartiet ju börja fundera över vad deras roll ska vara framåt.
Det låter som en väldigt bra plan tycker jag. Samtidigt befinner man ju sig då i starten av en valrörelse och vi vet ju alla hur heta och turbulenta och jobbiga och viktiga de är. Det såg vi ju inte minst i den här debatten i söndags i Agenda där det blev fullkomligt kaos för att alla skulle vädra sina åsikter hela tiden, eller många i alla fall. Och det är ju faktiskt mindre än ett år kvar till nästa riksdagsval. Vad innebär det här rent praktiskt för Centerpartiets val? Valrörelse, hinner de ens fokusera om? För nu måste de ju koncentrera sig på att hitta en ny ledare.
De behöver ju fokusera om så tillvida då att de behöver hitta en ny partiledare. Samtidigt så tror jag att det är ju ganska mycket av politiken som är lagd nu. Och det kan vara både positivt och negativt. Det negativa kan ju vara att det kommer in en person som vill sätta sin egen prägel. Och så måste man börja om allting igen. Så som Liberalerna Simona Johansson lite gör nu. De har liksom lagt all sin politik på paus. Och det är inte heller bra. Man måste ju ändå ha liksom politik man får med där. Men det kan ju också vara att man liksom bara fortsätter då med den politiken man har lagt. Någonting som jag reagerade på att hon sa i den här presskonferensen var att hon sa att hon tycker att hon har rustat partiet väl för att liksom gå in i valrörelsen. Och det är ju helt och hållet osant. För det har man ju inte gjort när man bara kastar in en bomb och
verkligen
avgår med till ett val. Då har man inte rustat ett parti väl.
Nej, då har man ju bara pajat allt om vi ska vara helt ärliga.
Verkligen.
Oavsett vad man uppger för anledning så är det ju så, det är ju ren fakta. Jag är ändå nyfiken på det här för att om vi ska liksom tala om det hon förmedlade, att hat och hot och det här hårda samhällsklimatet har gjort att hon känner att det är omöjligt att fortsätta. Vad säger det om det politiska klimatet? Alltså det är ju såklart någonting som man måste ta på jättestort allvar. Det är ju fruktansvärt om det är det som verkligen har fått henne att kasta in handduken till slut. Att hon känner att hon kan inte vara en trygg människa, en trygg individ.
Ja, det är ju hemskt och det tror jag att vi alla är överens om att det är ju inte bra med det polariserande liksom, politiska debatten och det politiska klimatet. Men det här är inte någonting nytt. Så här har det varit länge. Och jag är den första att säga att jag tycker inte heller att det är rimligt att behöva utsättas för hat och hot om man är en politiker eller en offentlig person. Men samtidigt så om du vill förändra det som politiker så kan du bara göra det om du är med själv i debatten.
Om du
står
kvar.
Kan inte ändra detta genom att liksom bara kasta in handduken och göra någonting annat. Och jag håller med om att det här hotet och hatet måste tas på allvar. Och vi alla är ansvariga för att se till att liksom retoriken tonas ner. Men jag förstår att man kan vara rädd och att det kan bli obehagligt. Men jag kan ändå inte riktigt kanske förstå hur det leder till att man avgår efter så här kort tid och lämnar sitt parti sticket på det här sättet.
Det är såklart att i sådana här lägen så uppstår det ju massvis med frågor. Man får bara anta att Centerpartiet sitter i 1000 olika typer av krismöten just nu. De ska ju ha sin stämma i november. Är det då vi kommer få svar på vem som blir ny partiledare?
Ja, man kommer väl förmodligen lansera en kandidat något före den stämman. Valberedningen, men inte så långt före skulle jag gissa eftersom det är väldigt tajt med tid. Alltså det här är ju exceptionellt kort med tid. Att med en dryg månad, knappt det, typ en månad i förväg, säga att man avgår och vill att en valberedning ska ta fram en kandidat på liksom 3 veckor. Det är också extremt skulle jag säga. Och då kommer vi att se en ny partiledare. Det finns ju alternativ. Jag vet att Vänsterpartiet till exempel sköt ju på sin kongress och lät Jonas Sjöstedt sitta kvar ett litet extra en lite extra tid, jag tror att det var under pandemin i och för sig, för att man skulle liksom få allting på plats. Sådana alternativ finns säkert också, men jag tror att Centra alltså nu känner nog att de måste gå vidare från det här, för att det här är ju liksom en tågkrasch som man inte vill stanna kvar i spillrorna av.
Och det är också ett parti som ligger ganska nära 4%-spärren. Det är inte ett parti som kan stoltsera med några supersiffror heller.
Nej, de kan inte göra det, och Anna-Karin Hatt har ju inte lyft partiet riktigt på det sättet de hade hoppats. Samtidigt så har de ju ganska bekvämt avstånd till spärren ändå. Och de har ju tagit sig igenom de här väldigt tuffa tiderna och all den turbulensen kring Muharrem Demiroks partiledarskap och hans avgång eller petning, och att det inte var någon som ville bli partiledare riktigt för Centerpartiet som de själva ville ha. Och utan att dippa allt för mycket. Så jag tror att det finns ändå fortfarande ganska stabilt väljarstöd över 4%. Med det sagt, alltså,
med det sagt.
Ta yttre. Man vet ju aldrig. Partier har ju imploderat förut när det kom till partiledarfighter.
Det är rätt och riktigt uttryckt av dig. Vi har ju så mycket mer att prata om, och det kommer vi göra under vår vanliga en runda till tid, det som är imorgon torsdag. Så då får ni lyssnare hänga kvar i den här historien och se vad vi kan få fram för information också till er till dess.
Den är inte över än.
Nej, den här historien är sannoliken inte över. Så vi hörs ju igen då imorgon torsdag, My, och så säger jag tack så länge.
Tack så mycket.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.